hälsar jag välkommen till den andra podden den här veckan. Koltings nakna sanning.
Just det.
Avsnitt 264.
Nej, 265 måste det väl vara.
Är det? 265.
260 någonting.
Ja. Är det? 265 kan det mycket väl vara.
Skälet till att det är den andra podden den här veckan är ju att vi var sena med förra veckans podd.
Precis.
Det är svårt att hålla ordning på dagar och veckor i dessa tider. Ja. Det flyter lite grann ihop.
Verkligen.
Långfredag hela veckan lång.
Långfredag
hela våren lång.
Just veckonummer har vi ju aldrig hållit reda på, varken du eller jag tror jag inte. Men man vet ju ändå så här, lite vart man håller till i kalendern. Men nu är det nästan som man inte vet vilken dag det är. Vad är det för dag idag egentligen?
Jag har hyfsat bra koll på dagar, hyfsat bra koll på vilken månad vi lever i. Så. Men veckor är inte jag heller någon hit på. Vi har ju inte fått barn i hem- och skolaåldern än.
Nej.
Där man tydligen endast kommunicerar med hjälp av morsekod och veckonummer.
Precis, kan det ha att göra med att dagar har ju namn och månader har ju namn, men veckor har ju nummer?
Nej, men
hade veckorna hade haft namn kanske var det lättare att komma ihåg dem.
Sen i den kalendern jag jobbar här, iCal på min Apple, så är det ju inte heller utskrivet veckonummer. Jag får ju alltid googla. Typ
det, där,
så här.
Det där har vi ju driftat här i podden, att det faktiskt går att lösa. Ja. Det går att slå på veckonummer där i.
Ja, inte när jag tittar där faktiskt i sammanhanget. Men jag får gå in på min telefon så ser jag veckonummer. Men hur som helst, det här är ju en väldigt svensk företeelse. Om man skulle kommunicera med utländska kollegor så här: can we have an online meeting week 21? Sen har de ju bara... Då hade man ju bara fått en massa frågetecken tillbaka.
Är det så? Man använder inte veckor överhuvudtaget utomlands?
Så vitt jag vet så gör man ju inte det.
Nej.
Å andra sidan har jag inte i detalj pratat med någon som har barn i hem- och skolåldern utomlands heller.
Nej.
Om det kanske är en sån företeelse då. Men hur som helst, jag har...
Men du, i vissa kalendrar så börjar ju veckan på söndag också. Vilka länder är det som gör så? Det är ju jättekonstigt.
Ja, det är defekta länder.
Ja. Defekt. Bananrepubliker.
Ja, men det är någon konstig kvarleva från... Men är inte det någon udda kyrklig kvarleva? Eller har inte det sitt ursprung i någon... hur man räknar...
Så är det säkert.
Veckor ur ett religiöst eller kyrkligt perspektiv. Ja, det är väldigt oklart.
Eventuellt.
Ja. Men det känns väldigt gammaldags ändå att börja veckan på söndag.
Jag håller med. Det kanske är för att man ska prygla sig själv extra mycket på söndagen för Guds skull. Då, eventuellt.
Ja. För sina synders skull.
Ja.
Det känns lite katolskt.
Ja,
på
verkligen.
Märkligt sätt. Det är lite självspäkande att börja söndagen på måndag. Eller att börja veckan på söndag.
Apropå självspäkande. Vi ska ju arrangera lite små swimrun-event här framöver.
Ja, och jag tänkte komma till det att jag har faktiskt ovanligt bra koll på min kalender just idag.
Ja.
För jag har suttit och dryftat med mina kollegor eller med lite berörda parter angående när vi bör och kan arrangera det som vi nu då internt, du och jag Niklas, har bestämt oss för att kalla Borås Swimrun Series.
Precis.
Jag var lite inne på att kalla det för Borås Mini Swimrun, men du var inte alls pigg på den idén.
Nej, det låter det som att det är Rufus och hans kompisar som ska köra, tycker jag. Jag tycker då att det borde heta Borås Swimrun Sprint Series.
Ja.
Eftersom det du syftar på när du säger mini är ju att det är en ganska kort bana som man avklarar på ganska kort tid. Inte att man själv är kort i rocken.
Nej, precis. Å andra sidan, jag hade ju inte tänkt att det skulle heta Borås Knatte Swimrun.
Nej, men det är ungefär samma...
Som knattesim och knattefotboll. Eller så här, Borås Kalanka Swimrun. Kalanka Cup.
Ja, men det låter lite likadant med mini-series, tycker jag.
Ja, men då tar vi ett beslut här vid lag och...
Borås Swimrun Series.
Nej, vi kallar det då för Borås...
Swimrun Sprint Series.
Precis. Ja. Egentligen, ur ett grammatiskt perspektiv, borde man väl faktiskt kalla det för Borås Sprint Swimrun Series.
Ja, men då gör vi det.
Ja, hur som helst. Det här kommer vi är inte riktigt färdiga med den frågan, men jag har två datum faktiskt och vi kommer köra det här.
Mm. Jag tänker också att det är ingen lagsport just de här swimrunnas, eller det är individuell start. Får man köra lag eller?
Ja, man får ju hålla upp om man vill, men det här är ju alltså en del som lyssnar har ju kört Göteborg Swimrun och de så att säga individuella sprintloppen som de har en serie i.
Just det.
För de åren. Och en del har ju också varit på våra träningar i Köpesjön. Där man också kör individuellt, det är som en ett träningsevent eller ett träningstillfälle.
Precis.
Och det här kommer vara likadant, men det kommer vara vid Pickesjön i Borås. Det ligger väldigt centralt beläget, väldigt lätt att ta sig till från motorvägen.
Kippesjön är väl det närmaste man kommer ett löpband i svimranvärlden.
Typ. Ja. Ja, exakt. Ja,
90 meter simning, 400 meter löpning.
Ja, precis. Men idén är då att vi ska tillhandahålla det är ju som ett träningsevent. Vi kommer dock att ta lite grann betalt för att vi kommer ändå att arrangera det, och vi kommer bjuda på fika och vi kommer att låta ut en hel del priser och vi kommer göra en grej av det. Så, och tävlingsdistanserna kommer att vara ungefär 6 kilometer löpning totalt och ungefär, nu säger det här är ju högst ungefärligt, för jag har inte provkört banan än, men jag skulle tippa på 700-800 meter simning sammanlagt. Mm. Man kör alltså på det stora hela 2 varv runt Pickesjön med simningar inlagda och det kommer bli någonstans 6-ish kilometer löpning och 700-800 meter simning och med tävlingstid någonstans för de bästa kanske runt 40 minuter. Om Alexander kommer och kör så kanske runt 40 minuter.
Vi satt här och killgissade vattentemperatur för en liten stund sedan.
Ja. Jag gillar inte det ordet killgissa, för att killgissa tycker jag är syftat till att man inte vet vad man pratar om.
Ja, vi satt här och tjejgissade då.
Ja, verkligen tjejgissa i sammanhanget då. För tjejer är ju sjukt dåliga på att gissa vattentemperatur.
Ja, så kan det vara kanske.
Min mamma som ju är då tjej, i hennes värld är ju så här, typ... Hon frågade mig, vi var och badade på Almenäs här om dagen när jag suppade, hon var där och solade en av de här varma dagarna.
Just det,
hur varmt tror du det var egentligen? Jag bara, men jag tror att det var 9-10. Nej, men det du vet. Jag bara, nej, men det måste varit.
Tror du att det var varmare eller kallare?
Ja, jag vet inte riktigt. Så här, men jag menar, men mamma, allting som är under 16 tycker vanliga människor är som jag hade upplevt 10 kanske.
Ja.
Så här. Och en del människor tycker ju att det är iskallt att hoppa i på Liderberg.
Ja.
Men det är primärt, det är framförallt tjejer upplever jag har en otroligt begränsad förmåga att uttolka temperaturer i vatten. Och det är inte, och det säger jag inte som en fördom, utan det säger jag baserat på min livserfarenhet. Av alla människor jag mött genom åren där det har just avhandlats vattentemperaturer. Hur varmt är det i vattnet, tror du?
Mm.
Och så bara, nej, men jag vet att det är 14 grader.
Ja.
Och så vidare då. Så att vi killgissar ju inte på det här då.
Nej.
Utan jag kommer med en kvalificerad gissning och säger att just nu är det ungefär 10,5-11 grader i Pickesjön.
Så du kommer inte provköra banan idag då?
Inte just idag. Nej. Inte just idag. Idag är ett ofördelaktigt väder ut också.
Ja.
Jag kommer provköra banan nästa vecka. Jag tror att det kommer vara kanske 14 grader inom det närmaste. Och det första datumet som vi kommer att köra då, Borås Sprint Swimrun Mini Series.
Kan vi få in individuell någonstans?
Nej, det ska vi inte göra. Det får framgå. Det blir ett otroligt långt arbetsnamn. första datumet, det blir onsdagen den 27 maj.
Ja.
Och vi kommer lägga ut ett anmälningsformulär. Och då kommer det vara att de 50 första som anmäler sig kommer få en plats att köra. Och vi är ju begränsade till 50 deltagare. Så vi kommer inte släppa in fler än det, utan vi kommer ju respektera de rekommendationer och restriktioner som fortfarande finns då.
Just det.
Och vi kommer bara släppa, så att säga, jag kan säga redan nu att vi också kommer köra påföljande vecka den 4 juni och det är en torsdag. Men vi kommer bara ta upp anmälningar till ett datum i taget här då.
Mm.
För att underlätta så att säga våran logistik och för att undvika förvirring, onödig förvirring i sammanhanget då. Och mer information kommer via mina sociala medier och via Borås Swimruns medier. Men ni som då bor i närområdet av Borås, tagga gärna upp för det här och se det som en möjlighet att få träffa på behörigt avstånd lite andra swimrunners och köra en träningstävling. En arrangerad träningstävling.
Det låter ju fantastiskt.
Ja, och det är ju då individuellt som man kör helt enkelt då. Ja, precis. Och vi kommer ju köra gemensam start och så, men så kommer banan vara tillräckligt lätt att även då folk som kör sin första swimrun kommer se det som ett ypperligt tillfälle att få testa sporten då helt enkelt.
Härligt.
Mm.
Då väntar vi alla med spänning på mer information om när du har provkört banan, tänker jag.
Ja, exakt. Pickesjön är ju är ju en sån här reservvattentäkt för Borås. Ja. Det är ju väldigt rent och fräscht vatten där, men det är ju en sjö som...
Vi brukar ju köra i huvudvattentäkten för Borås.
Ja, det är sjö. Ja, just det. Ja, precis. Men märkligt nog är det faktiskt en sjö som jag aldrig har simmat till, Pickesjön.
Nej, jag har faktiskt aldrig doppat mina tår i den heller. Det blir spännande då.
Elin har däremot kört en del egen spontan swimrun i Pickesjön.
Ja.
Men, det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul att testa banan och liksom ha det här att se fram emot. Jag har ganska långt gångna planer i att själv köra också.
Det låter underbart.
Ja, men faktiskt.
Det ser vi fram emot.
Ja, men jag ser verkligen fram emot det.
Ja, det förstår jag. Ja. Men du, apropå det här då, att träffa andra människor och göra något kul ihop. Du gjorde någon spaning här, såg jag. Plus att du har kört ditt egna lilla uppsnack idag på Instagram.
Ja.
Om att vi är de olyckligaste människorna i historien, eller hur var det? Fick jag det rätt?
Vi är de olyckligaste människorna som någonsin har levt, Niklas.
Är det så?
Ja, men det är en samtidsspaning.
Jävlar,
som jag har gjort.
Jag känner mig ändå ganska positiv och glad.
Ja, jo, på det stora hela så kanske. Men jag skulle vilja säga som befolkning betraktat, eller som generation betraktat.
Ja.
Om vi nu det är ju en massa generationer som lever samtidigt, men om man tar ett tvärsnitt av alla som lever nu, liksom, vi som är någonstans mellan 30 och 60. Ja, men jag skulle nog med en fas vilja påstå att vi är de olyckligaste människorna som
stämmer det att det är fler människor som lever idag än vad det är som har dött under historien?
Nej, men det tror jag inte.
Nej.
Det tror jag inte att det stämmer. Nej. Faktiskt.
För i så fall hade underlaget för olycka varit väldigt stort, tänker jag. Att det kanske är därför.
Ja. Och jag grundar den idén, och det här är ju inte bara jag som tycker, utan läser man exempelvis den här boken Homo Deus av Harari, ja, så hävdar han ju, han driver ju samma tes där i, just att människor i alla tider har ju varit upptagna med väldigt basala behov, alltså bokstavligt, man har varit nöjd med att ha överlevt dagen. Under en mycket stor del av mänskligheten så var ju det stora målet att blott överleva.
Mm.
Därför att det fanns en överhängande risk att man inte skulle göra det av olika skäl. Liksom. Man var väldigt lycklig om man hade tak över huvudet, om man hade någonting att värma sig med, om man hade någonting att äta. Och om de närmaste i familjen också överlevde dagen då, om man hade dem nära sig på något sätt. Man sörjde för hela familjens trygghet och säkerhet.
Just det. Jag tänkte på det när jag åkte hit idag, på det här med att... alla såna här föreställningar om vad som är normalt i nu för tiden, så här, kärnfamilj, hus, uppfylla sig själv, ja, självuppfyllande,
ja,
så här, alla de här moderna påfunden
som ju verkligen är moderna.
Mm. Så tänkte jag lite så att någon bonde på 1600-talet gick och tänkte på att jag måste ändå uppfylla mig, mina egna föreställningar om vem jag är. Jag är nog inte bonde egentligen. Jag kanske är en stavhoppare.
Ja, och går man då ännu längre tillbaka till när man tänker liksom de här, jag vet inte vad man brukar prata om nu, men någonstans är hundratusentals generationer människor som har funnits innan oss.
Ja.
Så det handlar om de här grundläggande behoven, och det fanns liksom inget utrymme för allting annat var självklart på något sätt.
Mm.
Och att just den här, vad är det då som driver oss nu i våran generation? Ja, det är ju just de här grejerna att maximera lycka, maximera njutning, maximera självförverkligande
var ordet jag sökte, ja, efter när jag sa självuppfyllande, såklart. Ja. Ja.
Och det där är ju så svårt, och plus att vi lever ju i en massmedial tid där vi har blivit matade sedan en väldigt tidig ålder av olika typer av tv-serier och filmer, och på senare tid också sociala medier, där just det här perfekta eller lyckliga livet, lyckliga tillvaron, perfekta utseendet, perfekta sexlivet, partnerskapet, det där liksom porträtteras på ett sätt som ju absolut inte reflekterar hur verkligheten ser ut, naturligtvis då. Och även om man intellektuellt sett kan angripa det och bemöta det, så känslomässigt sett så blir man ju tveklöst påverkad.
Mm.
Så att jag är säker på att de som växer upp idag, många ungdomar idag, är ju särdeles olyckliga, just därför att man lever i en ständig jämförelse med någonting som bara är påhittat och made for TV eller made for social media.
Mm.
Sådär. Så att just av det skälet så driver jag den tesen då, liksom att när vi går och tittar i våra, och för min del då så kommer jag tänka på det här, eftersom jag för en ständig kamp mot olika typer av fläckar och liknande hemma som jag går och putsar på varje dag. Ja. Och det blir ju ändå så när man lever i ett hem med både hund och barn och en partner som vägrar att ha en tallrik under sina smörgåsar. Som jag gör då. Mm. Eller alltså, som Elin gör ju inte det. Elin, hon vägrar ha en tallrik.
Du har en tallrik under, Elin har
absolut,
inte...
Absolut, jag är otroligt pedant på det sättet. Men vi har ju lite städhjälp varannan vecka.
Ja.
Och det ser vi ju båda två framåt. Och då är det ju ändå hyfsat städat, får man säga. Det finns ju alltid saker som jag tycker att här kunde man ha gjort det mycket bättre då. Nej, ytan är ju inte vit. Det är ju fortfarande fläckar där. Ja. Mm. Sådär va, men man ett tränat öga, Niklas.
Ja,
ett
men tränat där, öga jag ser tror, mycket. Den städfirman finns inte ännu, den som kommer göra det i 100%.
Nej, men då är det lite så här, men Elin, du kan ju inte gå här och smula med din smörgås så här. Det är ju liksom en kaskad av smulor från brödrosten till köksbordet.
Vad säger hon då? Då?
Nej, men hon menar ju på att hon försvarar ju sig med att hon inte alls hade gjort så, utan att hon minsann hade haft en tallrik. Men jag vet ju av erfarenhet att hon går gärna runt och smular så där.
Okej, så hon hävdar att hon har en tallrik under.
Nej, men tidigare har hon sagt att nej, men det orkar jag inte, har hon sagt. Nej. Och så nu, men när jag sa så här, men Elin, ärligt talat, det här måste vi ju adressera. Det är ju en törn i vårt förhållande.
Ja.
Ja. Så, men i alla fall, jag går ju runt och putsar så här, och så ibland då när man, och gärna i lite så här dim, du vet så här, jag älskar ju kvällsbelysning, då ser ju allting fräscht ut så. Jag hatar ju, absolut avskyr sån här vårsol som
direkt
kommer,
sol in,
ja, men som kommer brötande, ja, brakande, dånande in genom fönsterrutan från sidan.
Och förstärker varenda dammkorn, ja, som hänger i luften.
Ja, och till förstärker en, smutsiga rutorna.
Till en strålkastare.
Och förstärker ju alla fläckar som finns. Och det är verkligen så här, livet är ju helt imperfekt nu.
Mm.
Inte i dåtid imperfekt så, inte tempus, men motsatsen till perfekt. Det är ju helt icke-perfekt.
Vi har, vårt hus ligger ganska högt. Så när solen går ner och man sitter och nattar Lilly i hennes rum, då lyser solen in under hennes dörr genom fönstren i vardagsrummet. Och när jag satt där om dagen, då såg jag att det var så mycket damm på golvet så att i det ljuset såg det ut som en heltäckningsmatta, fast det är ett trägolv.
Ja. Nej, men det är inte okej, Niklas.
Och så ska jag sitta och natta henne. Jag kan inte städa då.
Ja, nej, det är inte okej. Man binder ju lite ris åt egen rygg när man har vita ytor. Ja. Och jag fattar inte varför vi har vitt kakel i vårt badrum exempelvis. Det var ju en jäkla miss. När jag var nere på Tylösand för inte så länge sedan där på hotellet där. Så deras badrum är ju fantastiskt härligt. Dels är det så här dimmad, så här skönt, varmt ljus som man kan alltså dimma. Så
att ingen landsting.
Nej, ingen landstingsbelysning. Nej, fy fan för landstingsbelysning. Inget sånt skarpt vitt ljus.
Nej.
Och så var det ju en sån skön terrakotta. Brun tegel eller bara lite så här mörkbetsad inredning i badrummet.
Ja.
Jag tänkte, här är ju perfekt. Här kan ju vara lite smutsigt men det ser fortfarande rent ut.
Ja.
Så tror jag mer att jag skulle trivas med att bo faktiskt då. Även så kanske mer...
Tandkrämsfläckar är ganska dåligt i mörka badrum.
Ja, jo, i och för sig, men det är ganska lätt. Det är ju ändå en ganska lätt... Vattenstänk är ju mycket svårare att undvika.
Mm.
Och så vidare då. På spegeln och så vidare då. Ja. Så där va. Men för mig är det ju lite grann så. Jag blir ju väldigt nöjd när jag får torka någonting som tidigare varit smutsigt. Typ, och vissa saker behöver ju man göra av rent hygienisk karaktär. Men jag menar, det finns ju en poäng med att städa ur kylskåpet och torka alla ytor.
Ja.
Såklart, för man tittar på saker som man kanske är utgångna och man får en liten känsla för vad man behöver handla och så vidare och så vidare. Men mycket annat är ju perifert egentligen. Mm. Liksom så här, det är fläckar på det vita långt ner mot golvet. Ja, men det är klart, för det springer ju hundar där och Rufus går och kladdar och saker och ting stöter emot. Och han kommer med sin leksaksbil och det ena med det andra så här.
Ja.
Men jag menar, vi lever i illusionen om att ett hem kan vara perfekt, rent, städat, välsorterat, samordnat, allting ligger på sin exakta plats, allting har en plats för det första, det finns inget överflödigt och allting fyller en funktion. Så är det ju inte i något hem.
Nej, det är ytterligare en del i det här med den här föreställningen, den andra stora felaktiga föreställningen vi har om våra liv, att vi ska bli klara med någonting någon gång.
Ja, exakt.
Huset ska vara perfekt att stå på rätt plats. Det ska vara helg, kanske på semestern, på semestern, ganska nära pensionen,
typ så här.
Snart är jag klar.
Ja, precis.
Det är ju en del i det, tror jag.
Ja, exakt. Och man jagar det lite grann. Jag har ju massa intellektuella argument för det jag förstår att det absolut inte är på det sättet. Men känslomässigt sett så fyller det mig ändå med en viss otillfredsställelse. När det, av två saker, Niklas. Dels att jag ägnar en oproportionerligt stor tid åt det här.
Det irriterar dig?
Nej, det irriterar mig. Jag kan förlika mig med det lite grann, för att jag vet att det är terapiarbete. Det är ju ett sätt att hjärnan går lite grann på tomgång när man sköter disken och sådär.
Ja.
Så man får ju samtidigt möjlighet att, så här, som man säger på engelska, mull things over.
Mm.
Det är lite grann som att sova. Men hjärnan går på tomgång. Det är, lite det är faktiskt ganska avstressande för mig att få diska. Eller
meditation,
att,
typ.
Meditation, meditation in motion.
Ja.
Så är det. Mm. Men samtidigt så är det också så här att det är... Det mest stressande är ju när man inte riktigt hinner ta tag i det, och det är liksom så här, det blir lite smutsigare och lite undan för undan, för att det riktiga livet faktiskt kommer emellan.
Mm.
Så där. Men det som jag tror gör många människor lite olyckliga, det är ju att livet blir så stort och det blir så många sådana parametrar i sammanhanget som man känner det är långt ifrån perfekta.
Mm.
Ens partner är långt ifrån perfekt, ens sexliv är långt ifrån perfekt. Och då menar jag inte hur det verkligen är, utan jag menar illusionen om hur man tror att det borde vara.
Jaja.
Illusionen om hur man föreställer sig att det skulle vara en perfekt värld. Den känslomässiga, någonstans, och konstiga tanken att det finns människor som har lyckats med den här ekvationen och minsann har det perfekt där och där och där och där och i de sammanhangen och så vidare då.
Mm.
Och att man också då ställer höga krav på sig själv i vad man skulle vara och borde vara. Och det blir också så här, eftersom vi har alla de här grundläggande behoven så oerhört säkrade och tillfredsställda. Nu har ju den världsbilden ruckats lite grann under den här våren.
Mm.
För nu är ju det så här att nu har vi många av oss kanske känt oss på flera olika plan otryggare än någonsin, för vi känner att samhället kanske krackelerar lite grann under oss. Det finns någonting osäkert, någonting oklart, någonting som skrämmer oss, någonting nytt, någonting vi inte tidigare stött på och sådär, va. Men jag är ganska säker på att människor som kanske har växt upp i sämre förhållanden eller i omständigheter där det har funnits konflikter eller ofrihet eller något annat, eller naturkatastrofer, så kanske man har en mycket högre lyckonivå när livet är normalt.
Mm.
Eller vanligt, jag vet inte.
Nej, det finns väl massa olika undersökningar på att folk är lyckligare i fattigare länder till exempel.
Mm.
Folk, så här, mental ohälsa sjunker till nästan så låga nivåer igår när det är krig och annat.
Ja.
För att folk får något verkligt att oroa sig för istället för fläckar.
Och faran är tydlig. Det här är det som är otäckt.
Den är definierad.
Den är definierad och det är någonting konkret.
Mm.
Vi måste hålla tyskarna vid gränsen.
Precis.
Ja. Lite grann så, typ andra världskriget. Ja, men så är det ju.
Så det är intressant. Och det hade varit intressant att se med den här, det som pågår nu då, med det här viruset.
Ja, men jag kan tycka det är spännande. Nu drar vi iväg lite grann här, va? Men det är ganska spännande att prata med människor som arbetsgivare till en större arbetsstyrka. Och alla är ju rörande överens att de i arbetsstyrkan som man har mest problem med på olika sätt då.
Mm.
Sjukfrånvaro, psykisk ohälsa, dålig motivation, man behöver peppa dem, så här, det går verkligen inte av sig självt. Det är ju unga människor.
Mm.
För de har en orealistisk bild av vad livet och arbetslivet är och vad det innefattar. Typ så här, vad ska jag jobba nu? Du menar att jag måste vara här och jobba? Typ så här, lön och att vara anställd, det är en självklarhet.
Ja.
Skyldigheterna däremot, de är mycket otydligare.
De är
mycket otäckare.
Ja.
Du menar att jag måste göra något för att få lön? Och alla dagar i veckan.
Ja.
Men jag behöver egen tid också.
Ja. Och så
fredag klockan 2.
Behöver jag återhämtning?
Ja.
Och så behöver jag sova?
Ja.
Nej, lite så är det kanske. Ja, men det är ju intressant att ändå höra de reflektionerna från folk som har insyn.
Ja, men det är många som påfaller. Som så här, med den här jävla silverbricks-generationen, de är ju hopplösa.
Ja.
Och för det första mår de inte bra.
Nej.
För andra har de liksom ingen väldefinierad självbild och ingen väldefinierad omvärldsbild. Eller en väldigt otydlig värld. Och de har väldigt diffusa förebilder. Eller alltså man tänker sig...
Jockey boy, menar du?
Ja, kanske det. Men människor som har varit liksom på något sätt i deras formativa år, vem är det som har modellerat deras beteende och vart finns
någonstans? Ylvis och Ylvis.
Ja, men vart finns förebilderna för hur man ska leva och vem man ska vara och så vidare då?
Det
så,
kanske är...
Tänk tv-serien Vänner, Niklas.
Ja, jag har sett hela ju.
Ja, jo, men det här. Ett perfekt städat hem.
Ja.
Alla är snygga. Alla verkar ha en ocean av tid. Hela livet går egentligen ut på att sitta och fika på ett fantastiskt fik där nästan ingen är och besöker, där den här jävla soffan alltid är ledig, där man har tid och utrymme att ägna sig åt livets trivialiteter på något sätt. Ja, livets trivialiteter blir liksom problem då såklart då, men, men och det är klart att alla fattar ju som tittar på den att det är en tv-serie och att det, liksom, det är ju på låtsas, det är ju nog ingen som tittar på Vänner och tror att det är en skildring av verkligheten, men det är ändå den, det är sinnebilden av hur livet borde kanske te sig när man växer upp och äger sin tid och äger sin egen vuxenhet och sin självständighet. Och det blir en kraschlandning i verkligheten när man märker att så är det ju ta mig fan inte alls på något plan. Det finns ingen tid att fika på egentligen under en viss del. Alltså så här, det är, eller väldigt lite tid.
För väldigt många människor är det ju så.
Ja, därför att det är, livet är fullt av uppgifter och göranden och krav och måsten och hänsyn till andra människor och arbetstider som ska uppfyllas och räkningar som ska betalas och ett hem som ska skötas. Oj, det är ingen annan städare tydligen.
Nej.
Hur är det så märkligt rent i de här hemmen som är på tv? Ja, men och så vidare då. Ja, men jag är ganska säker på att det ligger ett korn av sanning i den betraktelsen faktiskt.
Det tror jag, definitivt. Men det kanske då är så att den generationen behöver någonting att samlas kring och ett motstånd eller... Vad heter det? Någonting att övervinna.
Ja, precis. Ja, strävan lite grann.
Ja, för att svetsa samman och kanske då fightas mot ett.
Men jag är ju övertygad om att det som jag har pratat om tidigare, eller vi har haft det som ämne och jag har ju en föreläsning kring det. Jag har också skissat lite grann nu på att skriva en bok. Eller håller på med en hel del material kring det här att vara bekväm med det obekväma. Att det finns ju någonting i det här självvalt obekväma som gör oss också lyckligare till vardags.
Mm.
Alltså det här... Bara att vara ute på en kall promenad, någonting som alla människor kan relatera till. Typ man har frusit lite, så njuter man väldigt mycket av det självklara av att komma in bara.
Ja.
Och man njuter väldigt mycket i det självklara att ha en varm kopp kaffe eller te i handen. Och har man av någon anledning blivit riktigt hungrig, och det är många människor som inte ens vet vad riktig hunger är idag, så njuter man av den mest banala måltid, eller av den mest grundläggande måltid. Just det här att när man har lite grann... självvald obekvämlighet så njuter man lite mer av tillvaron i det stora hela. Alltså man uppskattar det som man tar för givet.
Mm.
Det finns nog väldigt mycket i det. Och min egen strategi förutom då det här att vara bekväm och obekväma. För jag betraktar mig också som en tämligen lycklig människa faktiskt då.
Ja.
Jag är tämligen tillfreds ändå med tillvaron, får jag säga, på många sätt. Liksom just man lever i acceptans kring hur livet är. Så här, och framförallt att när man är missnöjd så är det nästan alltid...
En fläck man kan torka bort.
Nej, ja, men det har nästan alltid med en själv att göra. Men man tar gärna ute på sin partner eller på sin omgivning. Eller, och man liksom, i sitt eget huvud vill man gärna peka finger åt dem och säga men det är för att det är fel på henne.
Eller hur?
Eller något sånt där. Va? Ja. Så är det ju nästan med alla konflikter man har och så vidare. Då.
Mm.
Men det är ju att ibland bara kan ha en sån här... Men man skiter i allt. En sån här fuck off-attityd då till det som man vanligtvis gör. Typ att man bara låter det bli sjukt stökigt hemma.
Mm.
Och sådär. Och bara för att man vet att... Imorgon kommer vi ta tag i det, eller imorgon så typ så här bara, men typ det är så smutsigt hemma så man bara går in med skorna. Det är ju ganska tacksamt bara så här, men det gick ju fort att gå in och hämta det, skulle det.
Ja.
Man puttar så här, eller vad det nu är liksom. Man kan vara ganska effektiv när man liksom inte bryr sig om det blir lite smutsigt eller lite stökigt eller någonting.
Nej, just det.
Så att det, ibland kan det ju vara bara skönt att släppa på alla de här, det som man har som krav på, man har ju sin nivå runt den här perfektionen där man är så här, men det här är standardnivån. Det här är den ouppnåeliga nivån. Mm. Som man kanske strävar till, men som man ytterst sällan når. Det är typ så här, städfirman har varit hemma, och precis när man kommer hem, det är som att man vill skicka in en drönare och ta bilder. Nu är det klart, nu ska vi titta på det här hemmet, vi ska inte bo här.
Jag lyssnade på Elon Musk faktiskt lite för ett tag sedan här.
Mm.
Och han ska ju hävda ändå... sälja av nästan alla sina ägodelar.
Mm.
Ska inte äga saker. Sina hus då, framförallt.
Ja.
För att ha bott i så många av dem. Och vad ska han ha dem till?
Nej, det är rimligt.
Ja, och han pratade i den här intervjun då att han någon gång hade funderat på så här, att bygga sitt drömhus. Men han sa att vad ska jag lägga min tid på? Ska jag bygga mitt drömhus eller ska jag se till att vi kan åka till Mars? Vilket är viktigast för mig? Hus eller Mars? Ja. Ja, Mars är viktigare. Då får jag släppa det projektet för att det finns, jag har bara liksom, jag kan bara göra ett visst antal saker. Och lägga min tid på för att det ska bli bra. Och så är det ju lite också, tänker jag. Om man då som du vill skriva en bok om att vara bekväm eller obekväma. Det hade ju gått mycket lättare för dig om du hade en städerska varje vecka. En kock och Någon som tvättade din bil och klippte ditt gräs, och du kunde bara träna och skriva och vara lite med ur för sig eller med kvällarna. Det hade ju varit det perfekta scenariot för att skriva, gissar jag.
Ja, både jag och ni kanske. Ja. Eller att typ bo på hotell.
Eller att vara, bo på hotell. Eller så här, för att bli produktiv så vill man ju ha så lite val och så lite saker att göra som möjligt. Speciellt alltså, att gå till en fabrik och jobba, där krävs ju inte den på samma sätt kanske som en kreativ sak. Eller ta någon till Mars. Eller...
Nej, men så är det ju. Ja. Men jag tänker samtidigt, i de här banala uppgifterna finns det också lite återhämtning. Det finns ju en paus för tanken i de här banala uppgifterna. Mm. Så jag ser det inte helt och hållet negativt. Jag ser ju det som att det finns en poäng med att diska sin disk. Alltså det finns en tillfredsställelse. Det finns en liten vardagskick i att köket var jättesmutsigt och diskon var full av disk. Och mat var framme och det var lite så här fläckar och grejer. Och så lägger man 20 minuter på det och sen är det rent och fint och sådär. Men så går man ju alltid och tittar så här, så det var det lite
tydligt. Låter lite som en buddhist.
Ja, men jag är övertygad om att fler ägodelar och större materiellt liv bidrar definitivt till en större olycka. Jag hade avskytt att ha flera hem. Att oroa mig för och att tänka kring och att liksom behöva uppta min tankevärld i allt vad det som inbegrips. Jag hade avskytt att ha flera bilar, att ha för mycket kläder, för många skor, till och med för många cyklar. Det hade gjort mig definitivt olyckligare. Mm. Jag hade avskytt att ha ett för stort hem. Jag hade till och med, tror jag, inte riktigt trivts med att ha alldeles för mycket pengar heller. Alltså på den nivån där det blir hiskeligt mycket pengar. För det blir också ett sätt, också någonting stort att förvalta. Det finns en överhängande risk att man förstår så här att...
Ja, ju mer pengar man har, desto mer orolig är man kanske för att förlora dem.
Ja, precis.
Vad är det han gamla framtidsfabriken-killen? Kommer du ihåg framtidsfabriken?
Framfab.
Ja, på 90-talet. Ja. IT-bubblan.
Han som alltid gick runt. Vad hade han på sig?
Flanellskjorta, va? Ja. Eller vad hade han? Han hade samma kläder. Han var kanske Steve Jobs förebild eller någonting. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men det är många andra än han som har sagt det också. Att det finns en speciell nivå liksom, över den. Så du blir inte lyckligare, kanske mer olycklig. Han var väl 15 miljoner kronor, sa han. Ingen människa behöver mer än det.
Nej.
Då är allt
perfekt. Han var väl multimiljardär på pappret under en period där?
Det tror jag att han var, tills den IT-bubblan kraschade då, som man säger. Nu vet jag att det har kommit ut en ny bok som heter Bubblan, IT-bubblan, som inte sprack eller något. Ja, jag vet inte. Men ja, det framför var väl, jag kan inte detaljerna, men det var väl värderat otroligt högt.
Ja, det är nästan 20 år sedan om inte jag minns fel. Men hur som helst, det var ändå en liten samtidsspaning som jag samlat ihop till under de senaste veckorna och dagarna, om inte annat då, eftersom jag har spenderat lite mera tid i hemmet än vad jag vanligtvis gör och haft lite mera tid än vanligt att fundera på de här sakerna.
Just det.
Men det är ändå en rimlig reflektion. Liksom. Jag tror att jag är ganska säker på att jag menar det är uppenbart. Alltså, statistiskt sett så visar det ju att väldigt många människor äter ju medicin för psykiskt dåligt mående, för ångest och depression och oro och så vidare. Jag är ganska säker på att det har med våra förväntningar att göra. Jag är faktiskt övertygad om det. Men också så här, och det har jag ju nästan bråkat med Elin och många gånger faktiskt här då, och just det här i vad man får från sina närmaste kompisar. Och det här nu återigen, det här är inte en fördom och det här är inte meningen att det ska liksom låta dumt eller så på något sätt, men jag är ganska säker på att många män är lite ärligare med varandra i alltså kompisar och även i grupper i hur man har det och hur livet är. Man är inte lika. Och det här touchar ju lite grann det här prestigeämnet som vi egentligen ska prata om då.
Ja.
Men många kan vara lite så här att nej, men det är så där liksom. Hur är det hemma då? Nej, det är tråkigt. Det ligger ni något? Nej, det är för jävligt. Mm. Nej, men lite, alltså man kan vara mer så här, alltså man kan nog mer, man kan väl säga outa sig lite
mer. Jag tror att män är mer ärliga med män än vad tjejer är med kvinnor är med.
Precis.
Kvinnor.
Jag tror att tjejkompisar, speciellt när många tjejer samlas samtidigt, så är det lite grann. Det är lite grann en prestigetävling. Nej, det är jättebra. Det är jättebra. Hur har du hemma? Det är fantastiskt. Olle, han är otrolig. Olle, det är så härligt allting. Alltså man är mycket så här, man är mycket mer mån om att skydda sig eller att ha en image. Det är någonting jag föreställer mig, eller också så här grundat av alltså min livserfarenhet säger mig att det är på det sättet, och inte minst också när när man vet hur elaka kvinnor kan vara mot andra kvinnor.
Ja.
På det sättet. Alltså att man riskerar att förlora mer om man outar sig. Kanske, nu beror ju det på naturligtvis i vilken grupp människor vi pratar om. Det är klart, vänner oavsett kön som är riktigt tajta kan säkert berätta exakt som de har. Men om man säger det i lite större grupperingar så är min erfarenhet att män kan vara lite ärligare. Alltså man målat upp de här illusionerna riktigt så mycket. Man kan vara så här att nej men det är så där, nej fan det är så där liksom så här. Alltså att man kan därför att och då genast där så alla andra bara nej jag håller med vad så där fan. Så alltså man kan lite så här och det blir lite terapisnack.
Mm.
Men alltså i min upplevelse så tjejer det lite mer så här att men man håller fortet. Så, man håller fanan högt. Man släpper inte ifrån sig så jättemycket kanske när det är en liten större grupp av människor. Och det kan vi hamna i diskussioner om hemma så här också. När man hamnar i de här tråkiga familjediskussionerna ibland som man tenderar att göra. Ja, du vet precis vad jag menar, Niklas.
Ja. Så är det ju.
Vem som gör vad och vad som är mest värt och det ena med det andra, det ska vi inte gå in på i detalj nu då.
Nej, det är ett eget avsnitt kanske.
Ja, det är ett eget avsnitt. Men det har ju ändå med det här med lycka att göra. Det har ändå med det här lycka, tillfredsställelse och förväntningar. Typ så här. Ja, alla andra. Nej, det är inte så att alla andra. För att det är inte sant.
Nej.
För att det är bara en försköning av det är Instagram-versionen av vederbörandes liv. Det är inte så det är.
Men du, nu ska vi köra partners och sen ska vi gå in på veckans ämne då som är prestigelöshet som, då tolkar jag det lite så här då, att det skulle kunna vara vägen till en lägre nivå av olycka då.
Absolut, det är ju, prestigelöshet är vägen till mindre olycka och mindre risk och större lycka.
Härligt, då kommer det partners här. Först idag har vi med oss Selexir.
Selexir är ju två olika produkter som jag båda två är flitiga användare av. Dels det här eminenta kosttillskottet som jag äter varje dag. Har gjort ett bra tag nu. Det jag tycker att det har en alldeles enastående effekt faktiskt. Syftet med Selexirs kosttillskott är ju att främja cellernas funktion i kroppen. Och framförallt mitokondriernas tuffa uppgift.
Mm.
Det är väldigt mycket av åldrandet sker.
Precis.
Både inom mitokondrierna och i cellen i stort. Då. Men framförallt det som jag vill lyfta här är produkten Selexir Endurance.
Det är något annat.
Som är en, man skulle kunna kalla det för en performance-dryck eller en booster i samband med träning. Speciellt då långa pass eller extra hårda pass. Och det är en liten portionspåse som man blandar i en flaska vatten.
Liknande som man gör med en sportdryck då?
Precis, ja. men den här Selexir Endurance har inte den typiska sportdrycksapplikationen så tillvida att den är, att energi, socker eller ens någon vidare smak faktiskt.
Nej.
Sanningen är att den smakar lite sådär halvdant. Det är inte därför man dricker den.
Varför dricker man den?
Man dricker den därför att den har en enastående förmåga i att främja både fysiska och mentala funktioner under hård stress. För min del så använder jag den...
Tar man den under...
Man kan ta den innan vissa pass. Exempelvis då när jag körde jättetuffa stavgångspass inför Catalina Swimrun.
Mm.
Jag och Alexander körde 2,5 timmars pass med riktigt hög intensitet upp och ner för Allensbacken. Eller när jag nu kör en del riktigt långa distanspass, cykel. Då tar jag en sån, har jag en sån flaska på ryggen och så dricker jag den efter kanske 3 timmar.
Okay.
Och den har effekt då dels, eller ingredienser som dels då påverkar positivt hjärta och aerob metabolism. Som exempelvis då rosenrot, taurin och... någonting som heter astragalosid 4 som är en typ av ört som är framtagen eller som är liksom sourcad för det här ändamålet. Då.
Mm.
Och den boostar den mentala styrkan bland annat genom guaranaextrakt, grön teextrakt, saffran och grenade aminosyror. Den mentala tröttheten ska man liksom inte...
Den ska man inte underskatta.
Nej, man ska inte underskatta.
Speciellt inte man sitter på en cykel som går fort.
Ja, precis, men också att det finns en påverkan där som det är lätt att glömma. Det är liksom just grenade aminosyror visar sig otroligt viktigt för att hålla motivationen uppe eller hålla humöret och vid gott humör och sådär. Mental skärpa. Sen har vi också då elektrolyter. Det är väl egentligen den andra likheten med en sportdryck. Mm. Och magnesium, natrium, kalium i det här fallet då.
Mm.
Och det här är en produkt som är framtagen tillsammans med Mikael Mattsson, som ju då är välkänd auktoritet och professor i fysiologi.
Tidigare poddgäst ska vi säga också.
Tidigare poddgäst, precis. Så att det här är trygga, säkra och fungerande, funktionella ingredienser som man nu har satt samman i den här produkten då.
Härligt. Vet man något om när Selexi Endurance kommer komma med god smak?
Det vet jag inte faktiskt, om man ens tänker. Man kan tänka sig att det här är liksom, det är inte den typen, det är inte den typen av produkt. Den smakar ju inte illa liksom. Nej. Men det är ju ingenting, det är inte som att köpa en Gatorade, det är inte som att smälla i sig en cola ute på cykelpasset.
Jag förstår.
För de produkterna är ju fyllda av socker, de är ju bara så att säga välsmakande eller goda för munnen. Och visst, klart det har effekt på kroppen med socker när man är trött, men det här är en annan typ av produkt som kan tillåta ändå, som i mitt fall, jag kör ju väldigt mycket träning på bara vatten.
Mm.
Och det här hjälper ju då till att fortsätta då, i mitt fall då, jag vill ju driva min fettförbränning maximalt. Och jag har testat den nu, jag använder en eller två påsar då när jag kör mina långa cykelpass och det funkar exceptionellt bra.
Härligt.
Ja, faktiskt. Så att Selexir Endurance...
Om man vill testa?
Ja, man ska testa det här. Då går man in på selexir.se och så använder man koden KOLTING. Då får man en generös rabatt vid utcheckning.
Härligt.
Så kan man testa det här på egen hand och gärna då i samband med de här passen som går lite utanför det vanliga vardagstränandet.
Läge nu då när man inte får cykla i grupp större än 50 personer?
Ja, just det.
Man ska ut och singelcykla?
Ja, eller cykla med någon kompis eller så här, eller framförallt när man fortfarande spänner bågen under träning.
Ja.
Så funkar Selexir Endurance exceptionellt bra faktiskt. Det här är en helt unik produkt och dessutom svensk uppfinning skulle man kunna säga.
Helt otroligt härligt. Kan man säga så här, Selexir håller dig i handen på långpasset?
Det skulle man kunna påstå utan att överdriva faktiskt.
Ja.
Så det vill vi slå ett slag för.
Tack Selexir. Vi har ju också med oss företaget som är vad de heter. Superfruit.
Superfruit. Och Superfruit finns att hitta på superfruit.com. Och man skulle väl närmast kunna beskriva Superfruit som det tämligen stora skafferiet med mängder av fräscha, goda, funktionella produkter, ingredienser.
Kan man kalla det för ett biohacking-skafferi?
Ja, det skulle man kunna säga.
Ja.
Hälften av det som vi använder i vår matlagning hamnar nu vid det här laget är produkter från Superfruit. Jag gjorde exempelvis en shake i morse efter mina par timmar träning där med lite stavgångsintervaller och sup. Och innan jag sen gick och badade med Rufus så blandade jag en liten shake. Och då hade jag bland annat mandelsmör från Superfruit. Jag hade kokosolja från Superfruit. Jag hade maca pulver från Superfruit. Jag hade baobab pulver. Tror jag det kan ha varit faktiskt.
Jag vet inte vad det är. Baobab.
Jo. Ja, baobab pulver. Ja. Ett väldigt funktionellt.
Nöt, frukt.
Ja, men det är en...
ett bär kanske.
Ja, men det är baobabträdet växer ju i Afrika och frukten från baobabträdet då torkas och mals ner faktiskt då.
Härligt.
På kvällen så brukar jag blanda lite fil tillsammans med ashwagandha som är väldigt bra på att moderera kortisol, alltså det är väldigt avstressande.
Aha.
Ashwagandha och reishi-pulver.
Låter helt otroligt.
Ja, väldigt, så här, väldigt spännande gott faktiskt då.
Men filmjölk har de inte i sitt sortiment?
Nej, filmjölk har de inte. Det får man faktiskt handhålla själv i sammanhanget då. Och sen kollagen har de också på Superfruit. Ja. Faktum är att när jag är ute och cyklar så kan jag faktiskt stoppa på en liten energikaka och ha som ett litet snack. Stannar jag och tar en kaffe mot slutet så har jag en Clean Sportsbar, alltså en sån här liten ekologisk proteinkaka ifrån Clean. Ja. Som också är en del av Superfruit-sortimentet då. Just jag hade det. Också manuka-honung i dagens shake.
Mm. Hur är den manuka-honungen?
Ja, den är världens bästa honung.
Det är så.
Ja, den är exceptionellt god faktiskt. Får man ju naturligtvis äta honung med måtta, men den skänker en underbar sötma och mängder med nyttiga mineraler ifrån den här honungen då.
Låter helt otroligt.
Ofta anser då som världens bästa honung faktiskt. Mm. Så att de har så himla mycket, många bra produkter. Både Elin och Rufus njuter ju av de flingorna som Superfruit har. Mm. Olika typer av granola med olika smak då. Kokos, jag hade lite kokos också i dagens shake.
Kokosflingor, kokos, kokos, ja, riven. Ja. Ja.
Så det finns jättemycket. De bakverken jag har gjort nu det senaste, så då har jag använt både mandelmjöl och kokosnötsmjöl ifrån Superfruit. Mm. Chiafrön såklart i dagens shake, också i mina bakverk. De har mängder med bra produkter. Det här är bara ett litet axplock. Och det som jag räknar upp nu som finns i Superfruit-sortimentet. De har också i dagarna lanserat en liten god dryck. Mm-hmm. En kombucha-dryck faktiskt.
Fantastiskt.
En av de första svenska företagen som lanserar en egen ekologisk kombucha. Den har jag faktiskt inte testat än, men det kommer bli väldigt, väldigt spännande.
Är du ett fan av kombucha?
Inte sådär per automatik. Vissa är godare än andra, men kombucha har ju en sån här liten syrlig smak. Men det är ju en funktionell dryck å andra sidan, så att den är ju, och har ju också den egenskapen då.
Just det.
Så att då skänker den ju en viss smak naturligtvis då.
Ja, det är klart.
Genom samarbetet med Superfruit så har vi ett exceptionellt gott erbjudande faktiskt.
Låt mig höra.
Med 20% rabatt om man använder koden COLTING20. Så varför inte gå in och beställa lite egen smoothie mix, lite mald rödbeta som man kan ha i, eller
vad heter det, balbao,
baobab. Sen har de också rödbetspulver, gurkmeja, kakao. De har väldigt, väldigt mycket. Så det tar ett bra tag faktiskt att sovra igenom hela hemsidan på Superfruit.
20% rabatt sa du, va?
20% rabatt på alla livsmedel.
Då rekommenderar jag att beställa en av varje.
Ja, kan man göra. Då får man en rätt stor låda här faktiskt.
Tutti balletti.
Tutti balletti ska man ha.
Ja.
Superfruit.com.
Tack så mycket.
20.
Då är det dags, Jonas, att vara prestigelös.
Ja.
Kanske.
Ja.
Ja.
Men det försöker jag faktiskt vara för det mesta.
Ja. Går det bra?
Ja, men det tycker jag. Det går ganska bra faktiskt.
Ja.
Jag har tränat på det under större delen av mitt liv.
Jag tror att det här ämnet kom till dig när ni gjorde den här löpningen till Ulricehamn förra veckan, var det, va? Eller i helgen?
Ja, ämnet för den här podden. Att, ja,
prestigelös, att vi skulle göra om prestigelöshet.
Ja, precis.
Då när du gav upp.
Just det.
Före de andra.
Ja, det är faktiskt sant.
Ja, jag försöker provocera dig lite nu.
Ja, men jag åkte faktiskt bil sista biten.
Ja.
Det var att jag kände att det träningspasset från den punkten och framåt hade blivit en destruktiv upplevelse.
Vad gjorde det med självbilden då?
Ingenting alls.
Ingenting alls.
Nej, men det
den blev bättre av det kanske?
Nej, det gjorde ingenting. Så min självbild är inte så känslig på grund av det. Men, eller av sådana faktorer.
Nej.
Men i det fallet var det så att jag hade slut på vätska. Och jag hade väldigt ont i mina fötter. Jag hade haft lite grann ont i min högra höftböjare. Och motivationen hade så att säga runnit ut, och jag kände att från den punkten och framåt så hade det hade bara gjort mig ont att fullfölja. Det hade kostat mycket mer än vad det smakade. Och det prestigelösa valet, nu när valet fanns att åka bil, var helt klart det bästa för mig.
Ja.
Sen hade det inte det kanske varit hela världen att fullfölja under alla, ändå, men det är väl ett exempel på det som prestigelöshet, vad det betyder för mig. Det var ju definitivt inte första gången jag avbröt ett pass.
Nej.
Nej, och det var definitivt inte första gången som jag bröt eller avbröt någonting. Jag har ju brutit massor med tävlingar. Jag har ju avbrutit många träningspass. Jag har ändrat mig många, många gånger. Och jag har också många gånger erkänt att jag har haft fel eller ändrat åsikt och sådär. Så att, och det ligger väl väldigt, det är väl, alla de delarna är väl ett uttryck för prestigelöshet.
Mm.
Men just när det gäller utifrån ett hälsoperspektiv eller från ett träningsperspektiv eller från ett motionsperspektiv, så tror jag det är väldigt värdefullt att jobba på det här med prestigelöshet. Därför att det är ett mycket bra sätt att undvika onödiga risker och potentiell fara faktiskt.
Ja. På vilket sätt undviker man fara?
Ja, exempelvis så undviker det ju att man pushar sig över gränsen när det inte är meningen att man ska göra det. Du undviker att man undviker att skada sig när det ligger nära till hands. Man undviker att göra någonting dumt med sig själv. Man undviker att bränna ut sig eller att bli sjuk eller att försätta sig i en situation som är dålig för en, som är destruktiv för en, som är skadlig för en. Och sådär. Det hindrar en från att göra sånt som man egentligen inte vill, helt enkelt, också.
Mm.
Och det tror jag är väldigt viktigt för det tror jag är väldigt viktigt att tänka på i tillvaron. Och jag tror att det också är en viktig lärdom att lära ut till exempelvis sina barn. Alltså det är på något sätt det är att föregå med gott exempel, tycker jag. Sådär. Och det är ju så här, det kan ju exempelvis vara så här, att man ska inte ge sig ut och springa när man är sjuk.
Nej,
det är ju väldigt mycket sunt förnuft inbakat i det här. Man ska inte spela fotboll när man har ont i knät. Man ska inte göra sånt som man egentligen inte vill. Typ så här, nej, men vill du inte hoppa från 10:ans hopptorn så gör inte det.
Nej.
Det finns en anledning till att man kanske tycker det är otäckt att gå upp där. Man ska inte tvinga sig till sånt som är onödigt. Så att den här prestigelösheten har ju varit bra för mig.
Ja.
Och också prestigelöshet på det sättet att man inte alltid, eller man behöver inte vara bäst. Man behöver inte försöka vara bäst. Man behöver inte sträva efter att vara bäst när det inte finns någon anledning att vara det. Man kanske har en agenda som inte alls bygger på att man ska köra så hårt eller så långt eller så fort eller att vara längst fram. I en grupp med andra människor.
När du var aktiv elitidrottare då, fanns det en prestigelöshet då också?
Ja, men jag tycker det.
Eller såg den ut på något annat sätt? Eller var den...
Ja, men jag kan tycka att den har väl funnits där ganska länge faktiskt, så tillvida att jag aldrig varit speciellt intresserad av att tävla på träning.
Nej.
Nu ska man ju skilja på träningspass där man ska köra riktigt hårt och hårda intervallpass och tempopass och sådär, där det är meningen att man ska ta i och där man ska pressa sig under trygga omständigheter, alltså där kroppen känns bra, ja. Det enda man genomlider är trötthet. Det är ju en annan sak. Och då har jag väl haft något, alltså det är inte så, det här prestigelöshet när vi pratar om träning och hälsa, det handlar ju inte om att man inte vågar ta i. Det är inte det handlar om.
Nej.
Det handlar om att lyssna på vad kroppen och själen och omständigheterna säger och hur ett träningspass eller en dag utvecklas. Det är ju det handlar om.
Mm.
Och benägenheten att ta risker som kan vara dåliga för en och som kan vara potentiellt sett farliga.
Ja.
Sådär. Så jag har nog alltid varit prestigelös även på den tiden. Så tillvida att jag aldrig haft några problem med att folk har kört fortare än mig på träning.
Nej.
Eller att folk har varit bättre än vad jag är på träning. Alltså, för träning är ju träning, och det vet ju alla seriösa idrottsmän att det säger liksom väldigt lite om hur saker och ting kan gå sen på tävling. Därför att man kan ju ha tränat jättemycket tidigare och man kan ha tränat jättemycket samma dag och man kan vara trött och man kan vara liksom lite återhållsam i vad man vill ge bort av sig själv under ett pass liksom. Hur mycket krut man vill bränna. Sådär. Och det har ju funnits många tillfällen genom åren då jag har haft lugna pass planerade. Distanspass eller återhämtningspass. Där man kanske promenerar upp för vissa backar. Och det är klart att det kanske kommer någon motionär som springer förbi då i hög fart. Och då är man en prestigefylld människa, så hade man ju aldrig accepterat det liksom. Utan då är det ju en tävling med alla som finns ute på ett elljusspår eller sådär.
Eller
att man är ute och cyklar i lugnt mak, liksom, inte vet jag, 26 km i timmen.
Ja.
Så det är alltid folk som tränar fortare eller cyklar fortare eller kör fortare. Så att det är ju liksom en liten övning i att inte låta egot styra de besluten man tar.
Jag vill ju alltid cykla i kapten som är framför mig.
Ja,
men det är ingen tävlingsinstinkt, jag vet inte vad det är riktigt. Men jag tänkte säga det att Vi har ju umgåtts ganska mycket de senaste 5 åren, du och jag.
Ja.
Och vi har ju tränat ganska mycket ihop också. Och jag har varit med dig på både tävlingar och andra äventyr och sånt.
Ja.
Och ja, det kan jag ju vittna om på längre träningspass och sånt. När du har bestämt dig för att köra lugnt.
Ja.
Det finns ju liksom inget som kan rubba din inställning till passet. Det är ju många gånger jag har cyklat med dig och tycker att nu kan vi ju trampa på lite upp för det här. Ja. Men då, du ligger kvar på din pulskurva och så.
Ja.
Ja, och likadant på löpning, det här med att gå i backar och sånt.
Ja, om det är det som jag har bestämt mig för. Ja. Ja.
Det rubbas ju liksom aldrig. Och, men även på tävling tycker jag, liksom om det inte går som du har tänkt eller om någonting händer som du inte har förutsett, så ja, då anpassar du dig till det.
Ja.
Ganska lätt, och det påverkar inte så mycket humörsmässigt heller. Nej. Det som känns där du, det är viktigast för dig att genomföra det du förutsatt dig att göra, där du kanske vill vika ner dig minst, som är min upplevelse. Det är ju till exempel när du simmade runt Gotland och sånt. När det är något annat som hänger på det. Där du liksom har kanske lovat någonting eller du vill framföra någonting.
Ja, men där har du inte heller funnits ett skäl att eller så här, och det är ju också så här, vad är att vika ner sig? Och det var ju så att vissa simningar gjorde vi ju på de här långa simningarna, både när jag simmade Stockholm och Göteborg, då var inte du med, men Phuket och simmade runt Gotland. Vissa lagar simmade vi ju kortare än de kanske var tänkt då, därför att omständigheterna var dåliga, och vissa så här, men jag är klar nu, jag hade tänkt att simma en timme till, men nu, nej, vi är färdiga. Ja. Och så får vi simma längre imorgon och så här, men det fanns ju inga skäl att bryta där, det var inte så, jag blev inte sjuk.
Nej.
För hade jag blivit sjuk hade jag inte fortsatt.
Nej.
Alltså att jag hade vaknat upp och haft halsfluss, då hade jag ju kastat in handduken antagligen.
Ja.
Vet ju inte riktigt hur jag hade reagerat så sätt, men att där hade jag ju sett en överhängande risk. Alltså det hade funnits ett konsekvenstänk där som hade trätt in då.
Ja.
Men där handlar det mest om att lidandet var så stort.
Ja, nej, men jag menar, om man tittar på hur du reagerar, alltså att avbryta en tävling, det påverkar inte så mycket.
Nej.
Men att inte kunna simma så långt som du ville en dag på Gotland,
nej,
mådde du ganska dåligt av.
Ja, jag kunde
det var en skillnad där, menar jag.
Ja, jag kunde störa mig på det. Ja, ja, verkligen. Ja.
Det märktes att det påverkade dig på ett eller annat sätt.
Ja. Inte minst därför att det innebar att jag hade fått simma, att jag fick ju simma längre dagen därpå.
Ja.
Och så här, nej, men man sätter ju upp, man måste ju ha vissa målsättningar och så.
Mm.
Men jag tror att den prestigelösheten som du pratar om där, exempelvis när man cyklar distans och sådär, det är ju att jag har bestämt mig vad passet har för syfte. Och där har jag ju haft så många års träning på att veta vilken typ av träning, hur olika typer av träning ska kännas i kroppen. Och det är någonting som jag försöker nu förmedla då till adepter och sånt som jag coachar då, att försöka, jag pratar ju mycket om Borgskalan exempelvis då, så den här skattningsskalan.
Ja, man uppskattar sin egna ansträngning.
Ja, typ. Det sätter en siffra på det liksom. Mm. 13 är ju en sån, 13 är ju ett klassiskt distanstempo för mig, det är något ansträngande. Och lite lättare än det, kanske 12-13, lite under något ansträngande, 15 är ju ansträngande. Så där, och för mig då när jag kör ett typiskt uppbyggligt distanspasscykel, så är det ju så att 12-13 i uppförsbacke och lite motvind och lite kanske temporärt otränad i den aktiviteten, då blir ju tempot jättelågt uppför. Så där, och det kan ju gå i ren snigelfart ibland, men det är ju för att jag har en idé om vad passet ska åstadkomma. Det är inte så här att nu ska jag ut och cykla så ska jag tävla med alla de som råkar cykla samtidigt som jag.
Nej.
Och jag ska reagera på allting. Jag är ju inte reaktiv på det sättet. Jag är ju tvärtom.
Mm.
Och det är därför jag alltid haft ett problem. Jag har ju aldrig gillat att träna med grupper av människor.
Nej.
För att då, för mig blir det så här, nu tränar jag med, det är som att träna med små barn som bara går på impuls hela tiden. Typ så här, någon gör någonting så reagerar alla andra. Och så finns det liksom ingen som har en plan i vad man ska göra.
Nej.
Så att jag är ju kass på att träna med grupper. Och det är ju så bara. Och det är ju samma så här, vi ska hålla jämnt tempo. Typ så här, folk fattar ju inte jämnt tempo. Folk tror att tempo är fart.
Mm.
Fast nu är det ner för de medvind. Jag skickar i 55-11, det går i 65 ner här.
Mm.
Och sen, så här, för det är 125 i puls för mig. Så här.
Precis. Ja.
Och medan ni sitter och rullar ner här, det är ju, ni har ju ner i 80 puls. Och så, ni håller ju på med någon typ av fartleksträning här. Det är ju inte det vi skulle träna nu, om det är uttalat av med ett distanspass liksom.
Ja.
Och så hetsar ni varandra lite grann upp för här. Så att ni går upp i någon form av tröskelpuls, tröskelansträngning. Alltså det är ett exempel på hur...
Så jämnt tempo
om det nu är det
mycket mer att pulsen ska vara jämn hela loppet.
Ansträngning.
Eller hela tränings...
Om det nu är det man vill åstadkomma då med sin träning. Om det är så här, men det här ska vara ett renodlat distanspass. Därför att det här är en liten pusselbit i det stora träningspusslet. Där man tar hänsyn till alla andra pass den här veckan, månaden, kvartalet, perioden. Alltså ett helt år liksom. Och där man reagerar på hur kroppen känns och så här. Så
att, är det lätt att inte ryckas med i det då? Eller har du lätt för att inte ryckas med i det? För att jag tror att de allra flesta har väldigt lätt att ryckas med i det. Jag har det ju definitivt. Jag är ju som alla motionärer. När jag springer ute och någon springer förbi mig som jag tycker ser ut som inte borde kunna springa lika fort som mig, så blir det ju ändå ett sting av, tränar jag inte tillräckligt hårt nu?
Nej. Men så kanske hade det varit om jag tränade väldigt lite träningstid på en vecka, typ så här, men då gör man det mesta av det passet man har, och det är ju lite kul att tävla så här också. Det är, jag påstår inte att det inte är kul, det kan det absolut vara.
Ja.
Men det är ju en annan sak om man redan har en hög andel. Jag menar, du har ju sett mig köra stenhårda pass också.
Ja.
Det är typ nästan dött.
Nej, det är det jag säger. Jag har sett allt under de här fem åren.
Så jag menar, du har ju sett de passen, och där är det ju så här att där hade jag, och det är ju också så när man redan ger allt man har. Det kan ju finnas någon som är bättre än vad man är. Och det är klart att det spelar ingen roll om jag tar livet av mig. Jag kommer ju inte, jag menar, jag kan simma ett hårt pass med Alexander, men jag menar, det spelar ingen roll hur hårt jag simmar, så kommer man alltid att simma lite bättre än mig i regel då.
Ja.
Om inte han har en riktigt jävla ofta då. Men Så att det är ju bara att man vet lite grann, att man har en känsla för vad vissa, och det blir ju mer träningsmetodik tror jag, det där att man förstår att för att jag ska kunna köra riktigt bra på det här passet, hårt alltså, intensivt och verkligen pressa ut, och det kommer göra ont, det kommer göra jätteont, och om jag bara är frisk och kry och känner mig normal, så kommer det vara ett jävla lidande. Och det är jag helt beredd på, det viker jag absolut inte ner mig på. Det är ju extremt sällan jag viker ner mig på hårda pass när allting är normalt. Ja. Det kan vara någon gång när motivationen tryter, eller man bara känner att nej, jag pallar inte att lida mer. Liksom. Det har ju också hänt genom åren. Det gör för ont nu. Liksom.
Ja.
Jag har haft för ont för mycket. Men att man också förstår att det här andra passet, de här andra passen, det här 4-timmarspasset, 5-timmarspasset cykel, det här 2-timmarspasset löpning, det fyller en annan funktion. Liksom. Det måste få vara så lugnt, men också jämnt lugnt. Det innebär att det kanske är medvind och nedförsbacke då, som sagt, då går det ju jättefort. Men det är fortfarande, intensiteten är låg liksom. Oj, nu var det motvind uppför, det går ju i zigzagar. Det går så långsamt så att det är knappt i styrfart. Därför att det är vad som krävs för att intensiteten inte ska bli för hög.
Just det.
Så att det är ju den, det är liksom den insikten och så känslan av att förstå hur kroppen, hur känns det i kroppen. Och det säger, det är ju vad kroppen säger, det är ju inte vad hastighetsmätaren säger. Det är ju vad pulsmätaren också visar. Liksom. Den känslan, för mig är ju det. Jag har ju tränat med pulsmätaren sedan jag började med 3-1 1991. Och det är ju liksom, där, vad visar pulsen? Vad säger kroppen? Och det finns en korrelation däremellan. Och den är ju osviklig så här dags, liksom, eller efter så här många år. Så det korrelerar.
Vad har utvecklats mest sedan 91? Pulsmätarna eller din puls?
Ja, pulsmätarna får man väl säga har blivit lite mer sofistikerade. Utan tvekan. Jag behöver inte länge sitta hemma och så här manuellt slå in varje minuts lagrad puls för att få en snittpuls över passet.
Nej.
Eller typ så här backtracka typ 100, typ, och då lagrades ju pulsen bara varje minut om man skulle ha något minne kvar. Så här, gå tillbaka och titta vilket var högsta pulsvärdet på passet. Och så här. Det är sånt som jag fortfarande är intresserad av. Typ så här, pulsmedel, pulsmax och sådär. Men nej, så pulsmätarna har väl utvecklats. Min puls har väl bara gått ner naturligtvis då. Ja, lite grann. Så är det ju då, både, framförallt maxpulsen. Man tappar ju en växel.
Just det.
Mellan att man är, när man, ja, från att man var 17 till att man är 47, så har jag ju tveklöst tappat ett antal slag i maxpuls. Liksom. Och distans. Men jag är ju också mycket mer effektiv naturligtvis då. Min arbetseffektivitet är ju mycket högre nu än när jag var i 20-årsåldern. Alltså jag är ju exceptionellt arbetseffektiv under långa pass faktiskt då.
Ja.
Men just det här att vara prestigelös, det bygger ju oftast på att man har någon form av, man har ju en idé av vad man vill åstadkomma med passet. Det skulle ju kunna vara så att säga, men vi stiger ut och springer en mil, och så kan det vara så här spontant bara att man är så här, vi kör lite fartlek, och då kan ju passet bli precis, ibland så kan ju djävulen fara igen och att man känner att fan, jag har ju skitbra ben och jag känner mig taggad för att köra hårt. Och då skulle man ju kanske kunna reagera och sådär på det, men samtidigt är det ju så att precis under samma pass 10 minuter senare så kan ju någonting, oj nu kände jag någonting i vaden, och då är ju frågan så här, fortsätter jag köra på bara för att jag har påbörjat det, och jag har en person här som jag inte ens vet vem det är, men som uppenbarligen är vi inblandade i någon form av lite, innan liten battle här nu liksom.
Ja.
Typ.
Det kan man ju hamna på ett löpspår ibland, att man hamnar nästan bredvid någon som springer ungefär samma tempo. Det tycker jag nog de allra flesta är jobbigt också.
Ja, kanske det. Men alltså, det kan ju ändå vara så här att man, eller att, ja,
Ja, inte vet jag. Men så här, hur reagerar man då? Typ så här, taggar jag ner och börjar gå? Ska jag låta honom tro att jag vek ner mig? Eller ska jag springa vidare trots att någonting litet uppenbarligen hände i min vardag? Eller vad det nu är, att man känner någonting sådär då.
Ja.
Och det är ju också så här, ja, det som passet börjar som, så är det inte längre efter 30 minuter. Och hur reagerar jag på det? Med hög prestige eller med prestigelöshet?
Mm.
Så att det är ju sådär... Det är sådana saker man måste fråga sig vad som betyder någonting på sikt. Och det enda som betyder någonting idag, och jag tror att jag hade det grundlagt tidigt, det är ju att jag vill kunna göra det här under en väldigt lång tid, alltså under många år framöver.
Mm.
Och jag vill framförallt, speciellt som proffstriatlet, jag vill vara i bra form till tävlingen.
Mm.
Jag vill komma dit och vara frisk och hel och ha gjort så bra träning som möjligt. Och i den planen så ingår det inte att bli, att en potentiell skada utvecklas till en riktig skada bara för att jag är dum i huvudet och kör på och är hetsad av någon som jag inte ens vet namnet på som råkar vara ute på en träningsbana samtidigt som mig.
Nej.
Så att där är ju så här att man, och det kanske är så att jag har gjort sådana misstag tidigare som ung, det vet jag, kommer inte riktigt ihåg det, men i min värld har jag aldrig, jag, alltså, för mig har det alltid varit så uppenbart att det finns så många som är så mycket bättre än jag i alla aktiviteter jag någonsin har gjort. Så här, alltså, man, även, det spelar ingen roll om man, ja, men jag är ju jätteduktig på att simma. Ja, ja. Men det finns hur många som helst som är duktigare på att simma än vad jag är. Om man, och speciellt om man tar renodlade simmare.
Mm.
Ja, ja, men jag, kan vara, ja, jag har varit sjukt stark på cykeln. Ja, det spelar ingen roll, för det finns folk som är så ännu mycket starkare på cykeln.
Mm.
Ja, men fan, jag har varit i så jävla grym löpform så många gånger. Ja, men det finns en hel värld där ute där folk springer fortare. Alltså i alla, i vilka parametrar som helst så finns det ju folk som är bättre. Och det handlar bara om att de råkar de vara på samma plats där man själv är. Och har man det här egot och prestigen, då... Ja, då kommer man alltid liksom få kämpa i uppförsbacke så med liksom att nå upp till så.
Ja.
Och jag säger inte att det alltid är dåligt, för det finns ju fantastiska träningsgrupper där man tränar med folk där man liksom triggas och sporras av att bli bättre.
Och inspireras.
Inspireras av. Ja. Ja, jag cyklar med Björn Andersson. Det är ju ett ständigt uppförsbackekrig för en annan liksom. Även när man, jag menar, hans bästa, min bästa dag i livet är ju sämre än hans sämsta cykeldag de senaste 20 åren.
Ja.
Alltså... Det är liksom så här, min bästa cykeldag ever är sämre än hans sämsta cykeldag ever som vuxen.
Ja.
Så hårt är det.
Ja.
Så hårt är det.
Så är livet.
Typ ja, men han har, men typ så här, ja, bortsett från om han dagen efter någon sån här vets. Ja, men alltså visst, men han, någon av hans normala dagar då, mm, även om han har varit jätteotränad typ enligt egen utsago och så här, så är hans, det är ändå bättre än min bästa dag.
Ja.
Så sjukt är det och så hårt är det, men det är bara att acceptera. Det är ju den, det är ju världen liksom vi lever i liksom. Ja. Men det är ju ändå så här att när man är, när man har möjligheten att träna med honom på cykeln och att allting känns bra och det är meningen att man ska köra hårt, då är ju det en perfekt hare att jaga och liksom försöka liksom någonstans ändå så här matcha på, ja, någon nivå liksom.
Just det.
Så där är ju ändå så att man får ju förstå vad man ska använda duktiga träningskompisar till, eller en grupp med duktiga människor, eller bara människor med gott sällskap och så här.
Just det, att man ska låta sig inspireras av dem istället då. Jag tänkte på den här tysken som applåderade för dig i en uppförsbacke på Mallorca en gång.
Ja, just det, på Teneriffa faktiskt.
Ja, Teneriffa.
Ja, det var en sån här rolig betraktelse. Ja, ja, nej, men det var ju lite så här, ja, men det var lite för mycket in your face, ja, för mig faktiskt då.
Ja. Ja, men alla kan ju ha en dålig dag även i prestigelösheten.
Nej, men jag körde så stenhårda intervaller 60 sekunder uppförsbacke och så hade jag så en minuts återhämtning. Och, alltså det var ju ett berg jag skulle ta mig, jag ville liksom inte vända runt i trafik och så man vill liksom inte vända ner och rulla ner, utan typ så här aktiv återhämtning, trampa jättelångsamt upp för det var ingen superbrant backe, det var en lång klättring.
Ja.
Så det var ändå så att jag kunde återhämta mig, få ner pulsen lite grann under en minut superlångsam cykling.
Mm.
Men det var ju liksom, ja, historien är ju så att jag hade kört 3 eller 4 stycken och det började bli svinhårt naturligtvis då. Så står ju han där, en rundmagad äldre tysk
Fritz, kanske. Ja,
Fritzel, solblekt, urlakad liksom. Stod ju där och tittade ut över vägen. Men, ah, han stod still liksom.
Solblekt och urlakad.
Ja.
Ja.
Ja, men du vet så här, tunnhårad och tjockmagad liksom. Och så kom jag ju där förbi på min återhämtningsminut. Det gick ju så sjukt långsamt. Det var ju verkligen så här, så långsamt som jag kunde cykla utan att välta.
Han hade kunnat promenera bredvid.
Ja, 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 absolut. Jag zigzaggade ju nästan liksom. Och jag var ju djupt andfådd. För jag kom ju liksom runt en kurva. Så jag var ju intensivt andfådd. Mm. Och så här. Och så applåderar han ju för mig då när jag kommer förbi där. Och så undslappte mig då så här att jag så här, ja, intervals, sa jag. Och så när jag väl hade kört förbi så bara, vad fan sa jag nu? Typ så här, han tror att jag kör, inte bara att jag cyklar upp här och är så trött, han tror dessutom att jag tar ner när jag gör det.
Ja, det är roligt.
Han fattar, jag bara, jag,
men då kände du ändå
att, ja, men det var nästan så jag var tvungen att
cykla. Du ville nästan köra ner och berätta.
Bara förklara så här vad det var jag gjorde. Men det här är min återhämtningsminut. Det här, det blir, jag cyklar mycket, mycket hårdare. Jag är mycket bättre än vad du tror. Jag är mycket bättre än vad det ser ut som just nu.
Ja, men då kanske vi ändå har lokaliserat gränsen för prestigelösheten här.
Men jag gjorde inte det. Men det är ju sånt att man får ju skoja om det. Man ska ju kunna skoja om det såklart. Liksom. Men det är klart att man blir inte en världsklassidrottare utan att ha ett ego, utan att ha lite prestige. Det måste man ju såklart ha naturligtvis, annars hade man ju vikit ner sig för lätt liksom. Då hade man inte brytt sig om man kom tvåa eller 22 liksom. Alltså, någonstans, det finns ju någon form av grund, ja, man kan kalla det självrespekt liksom, där man ändå vill göra sitt bästa och där man kan vara eller så här, där man ändå driver på sig själv, så är det ju. Men just det här att det är en ständig kamp mot det då, skulle jag vilja påstå. Det är inte, det är väl det handlar om då liksom, att, och att, nej, och att det är en svårighet att vara prestigelös, det är det ju tveklöst liksom. Det är aldrig enkelt att slänga in handduken på träningspass eller att bryta en tävling eller att liksom ta de besluten. Det är ju ett negativt beslut. Så här, men det är ju ändå det som är en förutsättning för att man ska hålla i längden, anser jag. Därför att prestige leder ju tveklöst till, jag menar, hade man nu kunnat gjort någon undersökning bland människor som har tränat sig till hjärtmuskelinflammationer och så vidare, så är jag absolut övertygad om att man hittar en högre andel prestigefyllda människor som alltid ska vara bäst på träning, som aldrig ger sig oavsett omständigheter, alltså ur ett negativt perspektiv aldrig ger sig, och som alltid ska vara först upp för backen och som aldrig kan se sig omsprungna och som alltid ska tävla mot allt och alla och som till punkt och pricka följer ett schema eller direktiv eller en agenda och sådär. Jag är säker på att man hittar en mycket större andel av den typen av personligheter. Och som kanske inte heller någonsin blev eller var speciellt duktiga. Därför att de fick liksom ingen ordning på sin träning. Därför att allting var som att skicka ut en hundvalp i naturen liksom. De sprang på allting. Utan tanke bakom överhuvudtaget. Allting är reaktivt och impulsivt. Och det är inte så man blir duktig på en konditionsidrott.
Nej, just det.
Så att jag är säker på att med människor med, ja, som har fått allvarliga komplikationer från träning, alltså antingen då hjärta eller återkommande sjukdomar, alltså där man bara tränar osmart helt enkelt, där man går emot sunt förnuft, där man liksom inte lyssnar på vad som händer i kroppen, där är ju, det är jag säker på att prestige kontra prestigelöshet är väldigt viktigt där.
Just det. Nu tänkte jag så här då, min bild är ju att du har aldrig haft någon sån här människa som är Jonas Koltings coach.
Nej.
Du har ju skött det mesta själv, du har ju haft folk som har hjälpt dig, det vet jag ju, Björn bland annat som du nämnde nyss och sånt, som hjälper dig att lägga upp träningsprogram och sånt där emellanåt.
Ja, eller i alla fall, jag skulle säga så här, mer som bollplank.
Ja,
ja. Man, och som man har tränat med, och man har liksom bara, man har ju bara spenderat timmar och timmar och timmar runt att prata träning.
Ja, men jag tänker, många som är elitidrottare har ju förbund och coacher och kanske team runt sig som hjälper dem kanske att hålla tillbaka då, om man är lite för prestigefylld, som man då kanske lätt är som elitidrottare. Och så tänker jag också att de allra flesta motionärer har ju inte heller några coacher.
Nej.
Så tror jag att det är vanligare med folk som liksom sköter sin träning själva, att bli, att vara, det är svårare att vara prestigelös när man själv hela tiden övervakar allting, eller är det, alltså man har inte någon som talar om för en.
Nej, men jag tror det är lättare faktiskt, Niklas.
Tror du att det är lättare?
Ja, jag tror det är lättare. Jag tror att det tyvärr i många sådana här större sammanhang, jag tror att det lätt blir en sån här no pain no gain mentalitet faktiskt.
Ja.
Där jag tror att många pass som inte ska vara hårda blir för hårda, och sen går det ut över den stora helheten kanske.
Just det.
Alltså nu pratar jag generellt, så att jag pratar inte om riktigt, nu pratar jag inte om liksom exempelvis proffscykling på den yttersta nivån och sådär, för där är ju liksom alla från början väldigt mycket individer som sen samlas i en grupp och har gemensam arbetsgivare, och alla väldigt, i väldigt, väldigt hög grad har eget ansvar för sin träning och sådär. Men jag pratar mer om den traditionella klubb eller lag eller gruppträningen, där det finns någon som leder ett pass.
Ja.
Där tror jag att det är mycket svårare att vara den som räcker upp handen och säger så här, jag måste nog avbryta nu, eller jag är nog klar nu, eller jag vill inte köra längre, eller jag vill inte ta i så här mycket. Mm. Sådär. Det tror jag är mycket svårare faktiskt att vara den. Jag tror att det är mycket svårare att kliva in som 42-åring på ett crossfitpass och vara den som smyger ut efter 2/3. Mm. Eller som står och tittar på när alla andra gör en övning eller, ja, eller liknande helt enkelt. Så att jag tror
kommer att tänka på en kompis, jag ska inte nämna honom vid namn, men också kanske någonstans runt millennieskiftet, lite innan där kanske till och med. Då tränar vi mycket den här gruppträningen som heter Body Pump. Man kör med skivstänger och sånt.
Ja, Les Mills Body Pump.
Ja, den hette nog inte så på den tiden, jag vet inte. Men det var han, ja, jag vill inte nämna hans namn heller, han som höll i passen. Men då var det i alla fall min kompis, varje gång vi kom in på passet så kollade han vilken tjej som hade tyngst vikter. Så tog han lite mer än henne.
Mm.
Och han ibland orkar han ju knappt lyfta, eller speciellt i början när vi tränade mycket, då orkar han ju knappt lyfta skivstången. Men han skulle ha mer än den tjejen som hade mest. Det var viktigt.
Ja.
Det är inte så prestigelöst.
Nej, det är väl raka motsatsen faktiskt. Ja,
men det är just på sådana pass kanske, och som du nämnde, crossfit, där sådana saker sker.
Ja, ja men det är ju så här, och jag tror väl också att det är också det blir också en stor övning i ödmjukhet, tror jag, liksom att träna på den här prestigelösheten. Alltså, därför att när man är ödmjuk inför livet så vet man att man kan egentligen aldrig räkna med någonting, någon gång. Man kan aldrig räkna med att, man kan ju inte ens räkna med att man vaknar upp i morgonbitti på något sätt. Man kan inte räkna med att bara för att man är frisk idag att man är frisk imorgon. Man kan inte räkna med att bara för att man är hel idag att man är hel imorgon. Man kan inte räkna med att bara för att jag orkade det idag eller förra året eller för 10 år sedan att jag kommer orka det imorgon. Alltså om vi pratar om kapacitet och förmåga så här, va?
Nej.
Ja, så det finns så mycket som inte vi kan liksom, som vi absolut inte ska ta för givet. Har ju kanske lite till och med att göra med det som vi började med prata om i försnacket, det här med att uppskatta saker som vi annars tar för givet då. Så här, jag har ju aldrig tagit min förmåga då för given så. Jag har aldrig tagit min hälsa för given heller. Och jag tänker att det är ett pågående arbete för att bevara den förmågan och den hälsan. Och då hänger det väldigt mycket på de besluten som jag tar. Och då är det ju typ så då. Ja, men nu vi sprang till Ulricehamn. Det hade ju inte varit något problem för mig att fullfölja naturligtvis. Eller ja, det hade ju varit lite obekvämt. Ännu mer obekvämt. Men det hade inte varit konstruktivt. Det hade varit att gräva ett litet hål. Som då man får tillfoga de andra hålen som jag ändå gräver i min vardag. Så det hade adderat lite grann till onödig stress. Som kanske på sikt eventuellt hade gått ut över min långsiktiga förmåga att göra. Alltså att sätta det i system, det är det jag pratar om. Att sätta den typen av beteende i system blir väldigt negativt när man adderar det över tid.
Mm.
Så att det har ju också med ödmjukhet att, ja men, fan jag var jävligt stark en gång i tiden, men jag är nog inte odödlig ändå. Jag är nog inte osårbar faktiskt. Så att det är ändå sådär att den ödmjukheten blir väldigt viktig tycker jag. Och är viktig, och alltid varit viktig. Jag tror att den är väldigt viktig om man vill maximera sin förmåga.
Mm.
Om man vill bli så bra man blir, som man kan bli oavsett ålder. För att en idrottsman som alltid kör så hårt vederbörande kan, man kör alltid skiten ur sig, kommer aldrig att maximera sin förmåga.
Nej.
Definitivt inte. Som alltid är så här push. Ja, men du kan inte, det är inte push ibland, ska det vara pull liksom. Och framförallt kommer man inte ha en lång karriär tror jag heller. Om man alltid så här, allting är hårt, allting är en tävling. Och så vidare då.
Mm.
Så att men de två grejerna går väldigt, väldigt mycket hand i hand för mig då. Så här, ja, ödmjukhet och prestigelöshet. Och återigen, det är ju så här, det är ju beteenden som för omvärlden då, ifrån de som tränar med mera prestige. Det går ju alltid att tolka det som att man är vek.
Mm.
Eller att man viker ner sig. Eller att man är mesig eller svag till och med.
Mm.
Att man inte är tuff nog och sådär. Man vill ju gärna i idrottsvärlden vill man gärna hylla liksom en Stefan Schwarz som spelar en halvlek med brutet ben och någon jävel som fullföljer någonting med mjälten söndertacklad. Ja, men du vet, olika typer av riktiga sådana skräckscenarion så där man har verkligen gjort våld på den egna kroppen. Och det är klart att i en tävling så kan det väl finnas en väldigt hög motivation att ändå fullfölja. Och där man kanske, ja, jag menar på ett OS liksom. Ja, men då är man kanske beredd att sätta delar av kroppen i pant för att klara av någonting eller att vinna någonting och sådär. Det må ju ha hänt.
Ja.
Men det är väldigt få gånger.
Det är väldigt, man är på en OS-bana.
Ja, det är väldigt ovanligt. Alltså hur många är det som är i en sån situation så att ja, men det är ett OS-guld här liksom.
Ja.
som står på spelen nu. Jag är beredd att offra lite, ja det är jag. Men alltså, vi pratar ju om i det vanliga livet, i den vanliga världen, så är det fortfarande lite grann så att vi vill gärna hylla det här osunda beteendet.
Precis, vi gärna, spiller över lite på det
Ja,
också.
Men det blir lite så här macho och det blir ju det här, liksom, det blir lite så här, no, det blir väldigt mycket no pain, no gain. Och
tror du också, om man sätter det lite i relation till det vi pratade i uppsnacket då med lycka och sånt. Du sa att folk som alltid gör allting till en tävling, där riskerar man ju då skada sig mer och sånt. Mm. Men tror du inte också ofta att de människorna tävlar i allt annat i livet? Just det här vi pratade om, att ha mycket saker, många hus eller mycket liksom pengar. Dyrare saker, ja. Mycket pengar. Ja. Det är också en tävling.
Det tror jag absolut.
För folk som är tävlingsinriktade,
ja,
med det.
Ja, det tror jag.
Allt sånt.
Ja, det tror jag.
Ja, så att hela den, de går att koppla ihop lite de sakerna.
Det kanske är så att jag helt enkelt är för lite tävlingsinriktad. Jag har för lite tävlingsjävel i mig. Det är kanske därför jag bara blev tvåa, trea, fyra, femma, sexa, sjua, åtta och nio och elva på, om man säger, på långdistans-VM. Ja. Och aldrig vann.
Att det inte det kommer vi aldrig få veta.
Nej, å andra sidan så håller jag fortfarande på med idrott på hög nivå och tränar och älskar min träning vid 47 års ålder. Och inte har orimligt ont någonstans. Det får väl gå jämnt upp i sammanhanget faktiskt då, skulle jag vilja påstå. Och jag tänkte ju på en annan grej där också när det gällde, just när det gäller ödmjukhet och prestigelöshet och det här att ha lite konsekvenstänk eller att vara riskmedveten. Det är klart att vi var uppe i Skellefteå och jag simmade ju issimningsmästerskapen. Ja. Och när man tittar på det utifrån så kan man ju tycka att det verkar vansinnigt riskfullt. Och att om det är någon gång som liksom att det går stick i stäv mot det som vi pratar om här. Men det gör det ju inte. Därför att jag vet ju av egen erfarenhet att det är helt ofarligt för mig att simma i kallt vatten. När det handlar om 100 meter och 50 meter. Jag vet att det kommer vara jätteobehagligt. Mm. Men jag vet att det är mycket mer en känsla än vad det är en fysiologisk reaktion. Jag vet att ja, det här kommer ju kännas för jävligt.
Nu kommer jag inte ihåg vilket du simmar först. 50 först. Mm. Men det är väl samma sak där. Hade det hänt något under den 50 meters simningen eller om det hade inte känts bra på något sätt, så hade du ju aldrig gjort 100 meters simning sen.
Aldrig. Nej, om jag hade så här simmat den 50 och fått hjärtklappning eller mått dåligt eller blivit yr eller bara känt en stark ångest, så hade jag aldrig simmat 100 meter. Jag var ju ganska nöjd efter den 50. Jag var ju lite grann beredd att vi skulle åka då för att hinna med vårt plan ändå. Men jag menar att det är ju det att så att man måste ju läsa in det här rätt, att prestigelöshet i träning och ödmjukhet handlar ju inte om att man inte vågar ta i. Man kan ta i så in i helvete. Man kan köra slut på sig själv och köra pass där man liksom nästan svimmar. Därför att man är mottaglig för det ibland om man är motiverad. Man behöver ju inte göra det heller. Man kan bedriva fantastiskt bra och bra effektiv, men framförallt oerhört hälsosam träning utan att någonsin pressa sig till max. Mm. Så att prestigelöshet handlar ju inte om att till varje pris undvika det som är hårt. Det är ju det många inte förstår. Det är inte samma sak. Det är absolut inte det vi pratar om här. Jag är gärna med och simmar, eller ja, jag kan tänka mig att simma något sånt där isimningsmästerskap ytterligare. Därför att, och det är ju typ mina värsta minuter hittills i år.
Ja.
Alltså, den är 100 meter, det var ju en ren mardröm.
Ja.
Men jag tog ju ingen skada från det. Det var inte ens nära att vara riskabelt eller farligt. Därför att det var under väldigt kontrollerade omständigheter och jag är liksom väldigt tränad på att simma i kallt vatten. Och jag visste precis vad jag gav mig in på. Jag mådde 100% bra och kände mig 100% frisk. Ja. Så att, ja. Och here I am liksom, det var inte farligt.
Nej.
Men det är ändå så här att så det finns inget motsatsförhållande mellan att våga utsätta sig och att våga testa gränser och att våga pressa sig och att våga köra skiten ur sig själv och att våga tänja på allt det här i sin förmåga. Det finns inget motsatsförhållande mellan det och att också vara prestigelös. För prestigelösheten bygger på att man reagerar på det som händer i kroppen. Man reagerar på omständigheter som kan inträffa. Och man har i nästan alla sammanhang en plan för vad man vill åstadkomma med träningen eller med dagen. Eller i det stora livet så har man ju kanske någon form av idé om vem man vill vara och vad man vill åstadkomma, vad som är värt något. Liksom. Mm. Finns det en poäng för mig att jobba ihjäl mig och offra mycket annat av hälsa och lycka för att ha råd att köpa en Porsche? Typ, gör det mig lyckligare? Nej, det gör det mig absolut inte. Jag jobbar hellre mindre och ägnar tid åt mig själv och min familj och åt sömn och tjäna lite mindre pengar då.
Har du varit nära att köpa en Porsche någon gång?
Nej, ja, faktiskt har jag det. Faktiskt så är det.
Ja. Din pappa gillade ju exklusiva sportbilar.
Ja.
Så tänkte jag kanske hade spilt över lite.
Nej, men jag hade faktiskt... Jag var lite spekulant på en begagnad Porsche för många, många år sedan. Men jag var klok nog att...
Du var prestigelös nog att skita i det.
Ja, hade ingenting med prestige. Det var mer att det var lite kul liksom. Sådär. Mm. Men jag är ju inte... Men jag tog mitt förnuft i fånga faktiskt. Jag är ingen sportbilskille så faktiskt.
Du menar sportkille?
ja, jag är mer en sportkille. Ja, nej, det var av alla möjliga orsaker och anledningar så valde jag till slut att inte köpa den bilen och det var väl väldigt klokt faktiskt. Så. Mm. Men just det här att det är ju lite så en självkännedomsfråga och att liksom kunna sätta saker i rätt perspektiv. Och jag tror också att man ska omge sig med rätt människor när man tränar.
Mm.
Så precis som man ska omge sig med rätt människor i livet i stort. Men man ska ju ha människor där man kan berätta hur saker och ting är. Om man inte mår bra eller om man inte känner sig 100 eller om man är ledsen eller vad fan det nu är liksom. Och så är det ju också när man tränar. Nej, men jag känner mig inte bra då. Eller nej, jag känner mig inte, det var inte min dag. Jag måste vika ner mig eller jag måste ställa in eller jag måste vad det nu än är liksom.
Mm.
Så är det ju, det kan ju vara tråkigt när man har styrt upp en träning och så bara, nej men det blir inget eller jag kan inte. Jag vill inte köra längre.
Nej.
Det är ju lite trist. Men så måste det ju vara liksom.
Eller hur?
För att jag hade ju inte velat att någon tränade med mig och inte berättade om typ så här, oj jag fick hjärtflimmer här men jag körde vidare för jag vill inte avbryta passet för det hade blivit tråkigt för dig. Tråkigt för mig är om du hade dött längs vägkanten här. Det hade blivit riktigt tråkigt för mig.
Ja.
Ja. Eller hur?
Verkligen.
Ja. Så att man ska ju ha folk som man tränar med där man kan som man kan levla med. Och jag menar i nästan alla sammanhang tränar man mycket med människor så här, så nästan alltid så går det ju som man har tänkt och man gör ju som man har tänkt om, men ibland så gör det inte det.
Nej.
Och då får man ju ta det som det liksom.
Precis.
Men det är en viktig, det är en väldigt viktig, det är en viktig lärdom och en viktig läxa och jag vet att jag har fått några mejl. Vi hintade ju i förra avsnittet om att vi skulle prata om detta. Och en del som har hört av sig och sagt att det är ett bra ämne för mig för jag har alltid haft problem med träningsprestige.
Mm.
Och det har... resulterat i återkommande skador och en vikande utveckling, en bristande utveckling av förmågan då, helt enkelt. För att man liksom kör huvudet i väggen hela tiden.
Precis. Vi har pratat prestigelöshet men också ödmjukhet.
Ja.
Vad är skillnaden egentligen?
De går nog lite grann in i varandra.
De går omlott kan man säga.
Ja, jag kan tycka att ödmjukhet är ett litet svårt ord. Det är ett sånt där ord. Det är ett av mina favoritord att diskutera. Det är ju missförstås ju väldigt djupt i Sverige, ödmjukhet, tycker jag. Prestigelöshet kanske de flesta förstår i sammanhanget så som vi har beskrivit det här när det gäller träningen. Men ödmjukhet är ju liksom ett litet svårare ord. Tycker jag. Därför att ödmjukhet tror jag ofta, sinnebilden av ödmjukhet är också att man inte vågar ta ställning och att man är lite så här, man är lite åsiktsbefriad och man är lite diplomatisk och att man kanske är lite konflikträdd och lite undflyende och sådär, att man är väldigt snäll och sådär. Och det är ju det, i min värld är ju inte det alls samma sak. Jag tycker man kan vara ödmjuk, men man kan ju ändå ha extremt starka eller välformulerade och tydliga åsikter och man kan göra sin röst hörd. Och man kan tycka väldigt mycket och det går inte heller stick i stäv mot det som man kan betrakta som ödmjukhet.
Nej.
Men i det här fallet så handlar det kanske mer om ödmjukhet inför livet. Ha respekt för det förgängliga i våran tillvaro. Att ingenting är för givet och ingenting vara för evigt och ingenting är permanent. Och de förmågor som man har den stora lyckan att fortfarande inneha är inte permanenta om man inte vårdar dem. Och de är nog inte permanenta över tid ändå naturligtvis va. Men det är ju sådär, det är en viktig och återkommande påminnelse om tillvaron faktiskt då.
Härligt, det var prestigelöshet.
Prestigelöshet.
Vad ska vi prata om nästa vecka då? För nästa vecka är det ju nästa veckas podd.
Ja, precis. Nu är vi i fas, Niklas.
Ja.
Och det gläder mig väldigt mycket faktiskt.
Ja, men det är härligt.
Nästa vecka återkommer vi med ett nytt ett nytt intressant tema. Vi har inte gjort, vi har inte definitivt bestämt, tror jag, nästa veckas podd.
Det har vi inte. Nej.
Nej, det har vi inte. Men vi har,
det är väldigt sällan vi har gjort det.
Nej, men vi har ett flertal intressanta ämnen att dryfta. Det är möjligt att vi ger oss in på någonting kanske lite mer konkret inom kort. Vi brukar ju göra ett simavsnitt varje år.
Precis.
Och det kan ju vara så att det är dags att göra det nästa vecka faktiskt. Och det är ju definitivt ett betydligt mer konkret och handfast poddavsnitt som resulterar i ett antal konkreta och handfasta tips och råd.
Eller hur?
Och det är väl viktigt att göra sådana poddavsnitt också, och inte bara de här filosofisittningarna som vi kör nu.
Vi är inte rädda för något, kan vi säga.
Vi är en extremt prestigelös podd också.
Ja, det är bra. Ja, men härligt. Men då ses vi nästa vecka.
Tack!